Ja, hej och välkomna till Placera-podden. Vår återkommande fredagspodd är tillbaka. En podd där vi pratar om det mest aktuella på börsen och finansmarknaderna. Det är fredag den 7 februari och jag heter Jesper Norberg. Och jag sitter här tillsammans med Börsnestor, tillika programledare i podden Börssnack med Hansén och Olavi. Jonas Olavi, välkommen.
Tackar, jättekul att vara här.
Och sen har vi Mikael Levin direkt från Nordea. Och nu ska vi ha liksom tungan i rätt mun här. Du är investeringsansvarig för private banking. Så är det rätt?
Precis.
För det är en ny titel. Det är därför jag låter lite osäker. Ja. För du var inte det för några veckor sedan eller två.
Nej, det var några veckor sedan. Ja. Så det är lite nytt. Men precis som Jonas sa, jättekul att få vara här. Och stort tack för det. Hoppas att vi kan få till någonting bra här idag.
Det hoppas jag också. Jag har stora förväntningar, det ska ni veta. Och ni som har lyssnat på den här podden vet att vi brukar börja med lite aktuella händelser, och jag vågar knappt säga vad vi ska börja med, för det kanske är så att många har tröttnat på det. Men vi ska prata lite corona. Och då pratar vi inte om Öland, även fast det är fredag, utan det här viruset. Och vi är ju givetvis inga medicinska experter, inte jag i varje fall. Jag säger så här, att jag vågar påstå att corona kommer att påverka ekonomin, mer eller mindre. Men det är ju omöjligt att avgöra hur mycket det här blir. Men Jonas, din spaning, aktuella grej här, det är de här enorma stimulanserna som, du visade någon graf som visade på hur extremt mycket som har pumpats in i systemet nu sista tiden. Ja. Med anledning av det här, berätta.
Absolut, och vad kineserna har gjort nu är saker som jag tycker är helt rätt. Man försöker ju hindra folk från att mötas, att resa. Det oturliga är att det är precis i den största reseveckan på året, det kinesiska nyåret, som det här då hände. Och vad man har gjort är att man har stängt ner städer, man har liksom förlängt nyåret, och på helgen där innan folk skulle komma tillbaka så införde man också massiva stimulanser. Man pumpar in oerhört mycket kortsiktig likviditet i systemet. Man sänkte styrräntan, man sänkte reservkraven. Och det här kommer som en impuls 6 månader senare. Och tittar man då, om man tittar på den grafen som jag hoppas finns möjlighet att lägga upp någonstans och titta på, så kan man också se att det konsumenten tar fasta på, det är den impulsen med en viss fördröjning då. Och om vi drar ut perspektivet här lite grann då, när kan det bli bättre? Ja, det här viruset kommer ju att kulminera, därför att folk rör sig inte, de isoleras och så vidare. Till slut så slutar det att spridas då. Och sen så ska den här impulsen fortplanta sig i ekonomin, och det kommer den göra, men med fördröjning. Säg att det blir bättre andra halvåret istället. Mm. Därför första kvartalet kommer definitivt att påverkas av det här, när man stänger ner fabrikerna, folk kan inte jobba och så vidare. Man kan inte resa och försörjningskedjor stängs av då. Så man får rikta blicken lite längre framåt. Men varje gång som man har haft en sån här enorm finansiell impuls, så har konsumenten tagit fasta på det. Och det kommer de med stor sannolikhet göra den här gången också.
Men då får vi, nu vet vi inte när kurvan nås, det finns olika åsikter om det och det kanske inte vi är rätt personer, men det innebär att vi kommer få 1 till 2 kvartal med fortsatt, då vi inte kommer se hur ekonomin tar fart. Generellt eller bara i Kina?
Primärt i Kina, ja. Men det kommer att störa globala försörjningsleveranser, därför att mycket av prylarna som vi köper har delar delvis från Kina, delvis från USA, delvis från Europa, och det stannar liksom det här flödet då. Och då blir det ju mindre varor på hyllorna helt enkelt. Ja. Och det är ju någonting som bolagen har rapporterat.
Absolut.
Om.
Men Mikael, min känsla är när jag pratar med förvaltare och analytiker är att man under ganska lång tid har sagt att konjunkturen vänder uppåt igen här under kanske första kvartalet 2020. Mm. Ska man tro på det här så kommer det nog inte göra det. Eller? Hur har du ändrat dina prognoser?
Ja, ändrat. Det kommer att drabba Kinas ekonomi på ett eller annat sätt.
Och drabbar Kina så drabbar det oss.
Det kommer det att göra. Ja. Först tillväxtmarknader då, för många av dem är ju liksom ett play på Kina. Men sen så kommer det att komma ut i den mer breda globala ekonomin. Men för att följa upp vad Jonas sa här, så responsen hittills har ju varit väldigt penningpolitisk.
Just det.
Men de har ju också hela finanspolitiken att ta till. Och där, den är ju lite svårare att liksom avgöra vad de egentligen gör. Kina är ju öppet, men kanske inte lika öppet som västekonomier. Man har ju inte full koll på vad som händer i alla led. Och den finanspolitiska sidan kommer väl, om det skulle visa sig att de här effekterna från de penningpolitiska åtgärderna skulle dröja lite grann. Den finns ju alltid där och de har ju resurser att sätta in. Även om belåningen i Kina börjar krypa upp ganska, eller ja, de har ganska höga nivåer. Men det finns där också som hjälpa till ytterligare på kort sikt. Men jag tror som sagt att det kommer bli en del störningar här under första kvartalet.
Och, en annan aktualitet som definitivt berör det här, det är någonting som du uppmärksammar oss på, Jonas, det här med, du hade en grafspaning kring lagerstatistik.
Precis.
Och när jag tittar på dem där, det var man ska säga en trestegsraket i grafen, för man vill säga. Det var den första visade att det är redan tunt i lagerhyllorna.
Mm.
Och nu har vi dessutom hört flera bolag som säger att det har blivit leveransstörningar på grund av det som händer i Kina, vilket då rimligtvis innebär att lagren är fortsatt tunna en bit framöver. Eller vad är det du ser i graferna?
Ja, det tror jag att det är. Och lägger man då på, vad ser vi framåt? Därför lagernivåerna kan ju teoretiskt sett fortsätta krympa, därför att då har vi ju en recession istället.
Precis.
Men det är ju ingen som tror på det. Eller hoppas på det. Nej. Utan man tror ju på att det kommer liksom sol efter regn här. Ja. Och om man tittar på orderstatistiken så pekar den ju uppåt. Så nu är det för tunt på hyllorna.
Mm.
Vilket kommer att störa en del av bolagen under första kvartalet. Husqvarna var ganska tydlig med det. Absolut. Att det var låga lagernivåer. Och det var mycket kunderna som också hade dragit ner sina lager. Då måste Husqvarna göra det också. Har en väldigt, väldigt time to market produktion då. Och det är ju inte bara Husqvarna. Men de var väldigt tydliga med just det. Får man då ytterligare störningar på att man inte kan fylla på, man kan inte göra de här tekniska fina produkterna, gräsklippare och vad det nu är för någonting. Det är klart att då skapar det ju kanske ett uppdämt behov som man inte kan möta då under första kvartalet. För Husqvarna är det ju så att gräset växer varje år, ibland mer, ibland mindre. Men är det färre produkter att köpa, det är klart att det påverkar ju vinsten kortsiktigt då. Och jag hade ju också en möjlighet att prata med Ola Rolén igår då. Och då ställde jag frågan hur han såg på det. Kommer det vara någon påverkan? Och han sa, ärligt talat, det vet vi inte än.
Vilket är ju ett svar man kanske inte vill höra.
Nej, men eller? Jag tycker ändå det var väldigt sant. Jag förstår att han inte vet det i dagsläget. Och han har ju mycket tekniska produkter och komponenter som kommer från Kina. Han har en stort gäng som jobbar i Kina och så vidare. Men än så länge hade de inte sett något materiellt, men han var ju såklart beredd på det.
Men det är väl rimligt att anta då, med tanke på hur många bolag som har sagt att det finns leveransstörningar, lagerhyllorna är redan låga. Osäkerheten är då enligt Ola Rolén på Hexagon stor.
Mm.
Att det här fortsätter in i åtminstone Q1.
Ja, det får man
då kommer det definitivt påverka hur rapporterna kommer ut.
Absolut. Och tittar man bara mellan tummen och pekfingret på estimaten på verkstadsbolagen så... Ja. Om man tittar på SKF, ja, de bedöms växa med 0,8% i år. Det känns inte så där jättekraftigt. Sandvik, de kommer minska sin försäljning med 0,5%. Du har Epiroc ner 1,5% i år om prognoserna håller. Atlas lite bättre plus 3. Sen har vi Volvo minus 11% i år om prognoserna håller. Så att vi har ju ett ganska slätstruket år framför. Och så får vi dessutom en störning kortsiktigt nu. Så kanske inte den här catch-up-effekten som jag ändå räknar med under andra halvåret hinner kompensera för en svag start på året.
För det är det som din andra graf visar på ändå. Enligt statistiken så ska det förbättras med nya order, eller hur?
Ja, absolut. Det följer ju leveranser och produktion efter. Det är klart att vi vill leverera på efterfrågan.
Men det finns då en betydande risk här. Att, för jag misstänker att de prognoserna du rabblade upp för verkstadsbolagen kanske inte tagit höjd för corona.
Så nej, det har de inte gjort. Nej. Absolut inte.
Micke, något annat som har med det här att göra, det är ju att både vi är flera som har reagerat på de här snabba rörelserna. Om jag tittar på MXSPI till exempel, precis innan det här med corona, dök upp. Den följer ganska kraftigt där under ett par dagar. Nu är vi uppe en bra bit över efter ett par dagar till. Vi har sett stora rörelser på räntemarknaden. Vi har sett stora rörelser, snabba rörelser ska jag säga, i oljepriset. Brentoljan gick väl från 68 till 49 och nu är den uppe på 55 igen på väldigt kort tid. Hur tolkar du det?
För mig så är det här klassiskt wall of worry-beteende på något sätt. Vi kommer från ett decennium, jag vet att man inte ska dela in liksom världen i decennier när det kommer till avkastning. Mm. Men vi kan göra det för 10-talet den här gången. Och det har ju varit liksom ett decennium med fantastisk avkastning. Det spelar ingen roll vad du har investerat i, förutom cash typ, så har du har blivit ordentligt överkompenserad. Och det har varit en väldigt, väldigt lång uppgång också. Och det gör ju att folk mentalt tror jag dansar liksom närmare dörren. Och jag tror den här utvecklingen med snabba rörelser, den inleddes med det här fallet som hände i januari 2018.
Just det.
När allting gick jättebra och så kom den här amerikanska lönesiffran och så var det 7% ner och då fick marknaden sig liksom en mental törn på något sätt. Och det som har hänt egentligen de senaste 2 åren, det har ju varit fram och tillbaka.
Mm.
Visserligen så har den underliggande trenden varit upp, men det har varit just väldigt kraftiga rörelser. Och det är ju samma sak förra året, 2019. Det var ju full kareta då fram till början av april. Sen var det 7% ner, 7% upp i maj.
Och sen kom augusti och yieldkurvan inverterade
och alla var livrädda. Så kommer det här. Och det är på något sätt det här, vi pratar ibland om att börsen är en drama queen. Det kan man ju faktiskt säga om marknaden är stor.
Och det lär ju fortsätta som det ser ut just nu.
Precis.
Alltså, vi har pratat om det tidigare i den här podden och i tvn, att det har varit en ganska dramatisk, bara den här första månaden är vad man brukar kunna fylla ett år med.
Mm.
Vi har varit generaler som har skjutits i Mellanöstern och det har du vet hela den här biten.
Ja.
Intressant. Jonas, lite kort. Jag vill gärna komma tillbaka till det här med Ola Rolén. Du snackade med honom. Mm. Vad var det i morse?
Igår.
Vad var annars känslan när du pratade med honom? Men rapporten var ju... den var väl helt okej?
Ja, eller? Det var den.
Lite lägre tillväxt, va, om jag minns rätt.
Ja, och han menar på att 2019 var ett mellanår för dem. Och var det något moln som kom åt deras väg så gjorde det. Och det är väl så man ska se på bolaget framåt. Lite grann som AIK. Nästa år blir det bättre.
Ja, och vi hoppas alltid på det.
Men i alla fall, vad han har gjort under sin process under de här åren när man bygger bolag, det är att kitta det för framtiden. Då.
Just det.
Och om man tittar på kapitalmarknadsdagen som man kan ladda ner slides och titta på, som var i slutet av förra året, så menar han ju på att från 2021 så är det helt andra drivkrafter som tar fart. Och jag tycker att man ska lyfta lite blicken på det. Så att han hade blicken lite längre fram. Han var liksom ödmjuk för de problem som bolaget var inne i just nu. Liksom mot vinstproblemen. Men han såg också de som övergående. Så att jag kände inte speciellt oroligt. Sen lyssnade jag på telefonkonferensen då. Som han hade efter han hade släppt sin rapport. Och då är analytikerna fram och ställer artiga frågor. Man känner på sig att om någon är negativ ställer en viss typ av frågor, någon är positiv ställer en viss typ av frågor.
Absolut.
Och vad jag kunde se efter rapporten då påföljande dag, det var att analytikerna divergerade mer. Det var fler som blev neutrala. Så att några som var pessimistiska, de gick upp neutral. Några som var optimistiska, de gick också ner till neutral. Och det är en ganska ovanlig späd för just Hexagon. De har en ganska följsam kår av optimister och pessimister med sig. Men nu var man lite mer osäker. Och det tyckte jag kanske också av rapportframställan att det gav en antydan om. Men då har man inte sett eller sjunkit in i det budskap som man ändå lämnar under kapitalmarknadsdagen till exempel. Så den tycker jag man ska läsa på om man ska förstå bolaget.
Det här är ju, Hexagon är intressant i många perspektiv. Det här är ju ett bolag som jag tror fortfarande klassas som verkstadsbolag, fast tveksamt om det är det. Vi kommer komma tillbaka lite till det. Och att det ofta har varit just en Kina-proxy, rätt eller fel, så jäkla stor del är det inte. Men det har ju blivit på något sätt, man pratar ofta om Hexagon och Kina igen.
Nu är det ju 12% då, så det har ju sjunkit precis. I betydelse, men såklart påverkar det fortfarande.
Vi ska avsluta det här segmentet med att prata om dina senaste trades, Jonas. du brukar ju trada i Tesla, har jag hört.
Ja, exakt.
Berätta.
Jo.
För det här är ju apropå snabba rörelser.
Ja,
herregud.
Men man såg på den här aktien som rörde sig 30-50% nästan dagligen kändes det som. Och har gått 100% sedan årsskiftet då. Och då tänkte jag, är helt galet. Kan det verkligen fortsätta? Ja, förmodligen kan det göra det. Och då kom det ju lite nya riktkurser från några väl optimistiska.
Och du är ju en momentumspelare.
Ja, men jag är ju en momentumkille. Så då tänkte jag, ja, men jag köper 2 stycken aktier och fläskar till ordentligt här. Och på $895 då. Ja. Och sen så var jag faktiskt så dumdristig så att jag gick ner och käkade middag. Och sen när jag kom upp så låg den på 913. Nej, jag tar hem den här vinsten. Så då gjorde jag det.
Ja, du är ett been there, done that. Och nu är den ner på 780
någonting. Ja, något sånt där. Vi får se om jag återkommer. Ja,
det är ingenting för dig mycket att trada Tesla, va?
Nej, det är ju för sig väldigt snabba produkter de har också. Det får man ju ge dem.
Ja,
men nej, det där är kanske lite för kortsiktigt för min smak.
Bra, vi tackar för de aktuella händelserna och går över då på det som är på alla släppar förutom corona, och det är ju rapportperioden. Nu har det nästan kulminerat den här veckan, skulle jag vilja påstå, även om det är många bolag kvar, inte minst på de kanske lite mindre bolag som oftast är väldigt roliga att titta på. Micke, ge oss så här nu när vi nått peaken, hur har rapportperioden varit? Min, som jag sa inledningsvis, det har varit många stora rörelser och jag kan tycka ibland att marknaden har varit väldigt generös.
Ja, men då är det skönt att ha någonting stabilt att luta sig mot. Och det i mitt fall blir ju trots allt USA. Ja. För att jag har ju ett lite mer globalt perspektiv på tillgångslaget aktier. Och USA står för ungefär 55% av de globala vinsterna. Vilket gör ju att fokus blir ju väldigt mycket på USA, vad som händer där. För det sätter ju tonen lite grann för just globala aktier. Och i morse då, nu har det inte öppnat i USA, men då var 64% av S&P 500 har rapporterat.
Ja.
Så de är också ganska snabba.
Brukar komma tidigare.
Ja, precis. Ja, Sverige och USA ligger ju tidigt i cykeln där. Och andelen bolag som slår förväntningarna, det är ganska normalt, det är 71%. Det brukar ligga där. 71-73%. Men vad som är lite intressant, det är faktiskt att vinsttillväxten fjärde kvartalet i årstakt, alltså jämfört med fjärde kvartalet förra året, är på 1,9%. Positivt.
Just
och
det.
Bara för några månader sedan så var ju prognoserna kanske minus 2-3%.
Ja,
och det var otroligt mycket vinst, björnande.
Ja.
I slutet på förra året, eller egentligen fjärde kvartalet förra året, att nu ska det bli vinstrecession i USA och det kommer bara att droppa. Men en sak, nu har jag inte varit i marknaden mer än 20 år, men en sak jag har lärt mig är att man inte ska räkna ut USA.
Nej.
Och det tror jag inte man ska göra det här året heller. Och håller de här siffrorna, så ser det ut som att USA faktiskt klarar en positiv vinsttillväxt i år. Och det är ju klart,
det är inte många
som har. Nej.
För vi har ju vant oss vid vinstnedrevideringar under väldigt lång tid.
Precis. Mm. Och visst, vi fokuserar på vinsterna.
Ja.
Det gör vi. Marginalpressen finns där i USA. Det är ingen snack om den saken. Och det har också varit en snackis, liksom, att marginalerna är rekordhöga och de ska ner. Och det här ska liksom, rejält ner. Och det har sjunkit. Men nivåerna är ju fortfarande liksom kalashöga. Jag tror de ligger på någonstans mellan 10-10,5%.
Ja.
Vilket är liksom, de håller emot. Och försäljningen. Och det tycker jag många missar i det här. För man fokuserar just bara på vinsttillväxten.
Framförallt
Och den tuffar på väldigt, väldigt väl. Just nu 3,8% med då 64% av bolagen rapporterat i årstakt. Och det är en surprise då, eller en överraskningsfaktor med 1,1%. Och vinsterna överraskar med 5,4% det här kvartalet. Ja, amerikanska bolag är duktiga på att spela ner förväntningarna, det vet alla om också.
Ja.
Men fortfarande, i absoluta tal, så ökar de vinsterna troligen 2019 mot 2018. Som var ju det här monsteråret på vinstsidan. Så USA tycker jag, det var hittills ett bra kvartal. Och det hjälper ju, det liksom ger ju stöd till tillgångslaget aktier. Europa lite trögare, det är ingen snack om den saken. Här är siffror från Eurostox 600. Och där så är vinsttillväxten 1,2% i årstakt. Så det Europa är lite trögare, men överraskningsfaktorn är 4,6%. Så inget dåligt kvartal där heller. Nej. Från Europa. Och lite samma sak på intäktssidan då, att man slår förväntningarna med 3,6%.
Så ett bra kvartal, eller godkänt kvartal?
Godkänt kvartal skulle jag säga. Och Europa och USA, det är ändå någonstans runt ja, 75% av globala aktier. Ja, så där är jag lite nöjd. Japan, det är en otroligt blandad bild, för det finns 10 000 olika sätt att mäta japanska vinster och jag kan inte ens 20 av dem. Men där är det svagare. Japanska bolag har mer motvind. Där sjunker faktiskt vinsttillväxten fjärde kvartalet. Men det handlar om 1-2%.
Men det känns lite grann som att man kanske ska våga betta på Europa. Europeiska aktier, ser ni det? Eller? Nej, det var inget snabbt svar.
Inget snabbt svar. Nej, men Europa är ju lite tricky. För det är ju väldigt mycket, det här borde du gilla Jonas, det är ju väldigt mycket en momentummarknad. Ja. För att det styrs väldigt mycket av internationella flöden.
Ja.
Och just nu så går det inte så bra på flödesidan för Europa. Nej. Men när de gånger jag har fått möjligheten att prata med amerikanska förvaltare så och framförallt då multi-asset eller de, inte bara amerikanska aktier, så ser ju de Europa som någon sorts residual.
Ja.
Det är liksom USA är hemmamarknaden även för en tillgångsallokerare.
Mm.
Och sen resten då, det är liksom, ja, de här konstiga marknaderna. Och märker de då att det, ja, men det går lite bra där, då tjonger de ju in pengar. Och inflödena under 2017 i Europa, de var ju massiva.
Ja.
Och sen i princip sen ja, tidigt 2018 så har det bara flödat ut pengar från Europa. Så man har den här liksom kapitalflödena emot sig. Och då spelar ju egentligen inte den här attraktiva värderingen eller att vinsttillväxten eller vinsterna håller upp lite grann. Och sådär, det spelar mindre roll i sammanhanget. Men Europa har sina fördelar men också sina nackdelar.
Vad säger du, vad är din känsla av rapportperioden när du, om du försöker liksom
göra en jag tycker att man har friat hellre än fälla och överlag så har det varit positiva reaktioner på rapporter som inte har egentligen glänst då.
Nej,
du har inte behövt överträffa speciellt mycket. Nej. Det är bara att du får inte vackla på framtidsvyn och säga att det kommer se mycket sämre 2020 då. Och det är få bolag som faktiskt gör då. Och på Europa-temat där så tänker jag på SSAB som sa att men i Europa ser det faktiskt lite bättre ut. Men från låga nivåer. Och då tänkte jag, ja men Outokumpu är ju samma sits. Det är ju också ett turnaround case. Det kanske inte SSAB är klockrent men lite dit här i alla fall. Ja, Outokumpu kommer ju också in med en bra rapport med liksom en ljusare syn från låga nivåer i Europa. Så jag tycker snarare man kan välja de bolag som gynnas av att Europa faktiskt förbättras snarare än kanske då investera i en Europafond då. Okay. Sen finns det mycket man kan göra i Europa då. Man kan välja mer nischade fonder, man kan välja ETF-er med faktor twist, småbolag, momentum och så vidare. Så att det går ju nyckla ut och göra mycket mer av det om man lägger lite möda på det då.
Sen Europa också tycker jag ibland har ett kanske lite för negativt rykte. För vi tycker att tillväxten är skräp och det är politiskt tokeri både till höger och vänster. Men liksom Europa, precis som du säger, det går inte dåligt. Vi ser ett tillväxttal på 1,2 och tycker att men det här är ju riktigt, riktigt lågt. Alltså. Och då beräknar ECB den potentiella tillväxten till 0,7% i Europa.
Mm.
Så att, vad är nivån? Vad är den rätta nivån egentligen?
Där? Viktigt blir ju den tyska komponenten. Därför Tyskland med bilskandaler och minskad efterfrågan, elektrifiering av bilflottan har gjort att där har det ju blivit en knäck. Då.
Ja.
Men man räknar ju inte med att folk slutar köpa bilar. Det gäller ju bara att producera bra konkurrenter till Tesla-bilar och annat då, och få folk att börja köpa dem med statligt stöd då. Och där har ju Volkswagen och flera andra av de traditionella och stora tyska tillverkarna kommit med produkter och kommer att lansera många produkter. Så att jag tror att marknaden ser lite grann över det. Att okej, det hände i Tyskland men det är lite mer av temporär art. Sen vet man inte exakt kanske när det börjar accelerera, men från låga nivåer kan det säkert börja under det här året då.
Så glömmer man bort lite grann. Vi pratar ju väldigt mycket Tyskland när det är Europa.
Ja, det är
vad
klart.
Som händer där i industrisektorn. Och sen möjligtvis slänger vi väl på då lite Brexit och Storbritannien på det där. Men man missar ju Frankrike och Italien och Spanien och de övriga stora ekonomierna som faktiskt går ganska så hyggligt.
Inte bara stora ekonomier utan även lilla Sverige. Det är lätt för oss att fokusera på det. Men Sverige är en... finns få länder som är så exportberoende som Sverige är, och det är ett ganska bra proxy för den globala ekonomin.
Ja, jag såg den här artikeln. Även Tyskland faktiskt och japanska aktier, så det är de tre marknaderna man ska handla om man tror på
en uppsving. Sverige är en intressant, men jag kommer inte ihåg vilken utländsk tidning, om det var Bloomberg eller någon annan, som skrev om just att de frågade förvaltare varför följer lilla Sverige så jäkla mycket. Och ja, precis, jag kommer inte ihåg, jag ska ta reda på vilken sa han, ja men det här är ett bra proxy.
Ja, det är helt rätt.
För du får en ganska bra bild av flödena och den globala ekonomin.
Ett exempel är...
Vad sa du?
Jag tror det var Gabe Kell.
Det kan ha varit, ja. Ja. Det var häromdagen då?
Som ja, det var någon vecka sedan.
Vi pratade lite sektorer och aktier också. Fördelen med andra halvan av rapportperioden är att det brukar komma väldigt många fastighetsbolag. Och ni som lyssnar på det vet att jag är lite besatt av den här sektorn. Idag fick vi Platser och Atrium. Jag för mig Sagax ska komma idag också.
Ja, den ska komma. Ja. Står det i kalendern,
spontant känns som att Platser var bra. Man hade väl förvaltningsresultat plus 15%, lite lägre tillväxttakt i hyresintäkterna. Atrium såg lite svagare ut vid första anblick.
Ja, det var återigen då en fallande nettouthyrning, men det var 8 miljoner, så att jag tror inte man ska dra trenden så. Men alla fastighetsbolag är ju högt värderade jämfört med historien.
Alla svenska fastighetsbolag.
Ja, exakt. Och då finns det ju liksom rekylrisk om du inte stoltserar med nettouthyrning och stigande fastighetsvärden, så får man lite däng då. Och det ska man vara medveten om. Det som är intressant i trenden snarare, det är ju att alla rapporterar att det går fortsatt väldigt bra. Ja. Det är en het marknad. Castellum var först ut och belönades väl på sin rapport då. Och jag räknar med att de andra också kommer att vittna om precis samma sak. Stigande fastighetsvärden. Och vad leder det till? Ja, det leder ju till att bolagen funderar på, kan man inte knoppa av en del av de här bestånden? Skicka ut dem på marknaden till bra betalt och så sitta med armarna i kors och vänta på att det blir liksom en recession eller när den nu kan komma. Det vet ju inte de mer än någon annan. Särskilt som de ser bara bra affärer framför sig.
Vi såg den senast idag. Vilka var det som skulle knoppa av? Var det Sagax?
Nej. Ja, Sagax och SBB.
Och
det var Torslanda-delen där då.
Och Peab häromdagen gick ut och annonserade att man skulle dela ut
Jag tycker det är en smart trend att ta fasta på det. Sen tror jag inte att racet är över. Okej, räntorna kanske inte sjunker något mycket mer, men de känns inte som att man kommer stiga något mycket heller då. Så under liksom en miljö där du kan fortsätta förfina fastigheter och utländska intressenter som intresserar sig för de fina svenska bestånden, så finns det ett uppdämt behov. Låga räntor leder till att pensionsbolagen måste titta på alternativa investeringar där fastigheter är en utmärkt sådan proxy för obligationer och så vidare. Så att festen är inte över, men det gäller att överträffa på de punkter som marknaden tittar på.
När man tittar på kursutvecklingen för fastighetsindex, det är ju, det har ju varit liksom korrelerat väldigt starkt med räntan givetvis. Men nu känns det som att den lever sitt eget liv igen.
Ja, absolut. Eller? Och sen, det är ju på något vis en allokeringstillgång också. Ja. Därför det är ju en proxy till någon typ av ränta. Du får en yield på din fastighetsportfölj och den är väsentligt högre än vad nivån är på banken då. Och bästa fastigheten i Stockholm gillar ungefär 3%. Och det är den finaste, dyraste fastigheten. Den ligger på Norrmalmstorg då. Kan du komma ut utanför liksom kärnan i Stockholm, så kanske du kan komma upp i portföljer som gillar 5, 6, kanske till och med 7% beroende på vad det är för karaktär på det. Och det är klart att det är ju oerhört attraktivt. Du vet ju att fastigheterna finns kvar, de gillar så länge hyresgästerna finns kvar, och det går inte att hitta så stabila tillgångar någon annanstans. Inte på aktiemarknaden, ingen annanstans. Då, så det är klart att den kommer ju vara fortsatt intressant. Sen är ju liksom fastighetsmarknaden i Sverige består ju dels av huvudägare, men sen ett par stora jättefonder då, Länsförsäkringar som är störst då, är väl typ 30 miljarder eller någonting sånt där. Någon får rätta mig om jag har fel, men det är ju en bjässe, och det är klart att är det en allokeringstillgång, då trycker ju folk in pengar där. Jag vet inte vilken fastighetsaktie jag ska köpa, tänker man kanske, men jag kan köpa den här fastighetsfonden istället, för de vet säkert. Så påverkar de marknaden istället, som är ju ganska liten. Det är ju inte så många fastighetsbolag totalt sett som de här jättefonderna då måste hantera och köpa och sälja då.
Okej. Nej, men jag tycker om de här lokala bolag. Deras Platser. Jag tror absolut. De förbises ibland.
Ja, jag håller med.
Ja, förbises inte om man tittar på värderingarna kanske, men det är väldigt mycket fokus på Stockholm. Micke, vad ska du ha för förväntningar då på Q1-erna? Du har ju berättat vad estimaten ska se ut i år. Men blir det väldigt mycket same-same om vi rensar för corona?
Ja, ja, den där coronafaktorn.
Det kan vi vara överens om att alla kommer prata om corona. Precis. Alla som har minsta exponering mot indirekt eller direkt mot Kina kommer prata om det.
Och så kommer vi få sådana här fantastiska sammanställningar på alla konferens eller sådana här telefonkonferenser.
Resultatet med och utan corona.
Ja, ja, och framförallt så här word count.
Ja, just det.
Att för det är alltid något popord varje kvartal som
hur och många kommer vara,
ja, den kommer nog att vara ganska stor. Men jag tror Q1 utifrån liksom aktiemarknadsperspektivet med tanke på vad estimaten för 2020 för globala aktier då ligger på. Det handlar ju om att leverera, för att förra året handlar ju väldigt mycket om fantastisk kursutveckling och i princip då en noll tillväxt på vinstsidan.
Det var
en uppvärdering som hette duga.
Ja.
Som visserligen var en spegel från 2018, men ändå, det ligger en del i kurserna att de här, just nu så ligger estimaten för globala aktier för, alltså MSCI World, på strax under 10% för 2020. Mm. Det tror inte jag kommer att hända. Det kommer att revideras ner under året. Men skulle det vara så att vi får 5-6% global vinsttillväxt under 2020, då skulle jag bli väldigt, väldigt glad. Så jag tror att Q1, visst, det kommer vara mycket fokus på enskilda bolag och corona och allt det där vanliga. Men aggregatet kommer att få ganska stor effekt på resten av 2020, för att det är där det ska börja levereras. Förväntningarna är inte jättehöga på Q1, men sen stiger de Q2, Q3, Q4 för 2020. Så det ska bli liksom en sån här progressiv ökning i vinsterna under året. Och det handlar bara om att det måste materialiseras. Annars så kommer värderingarna till viss del att ifrågasättas.
Och det är väl lite det här jag grubblar på inför Q1, Jonas. Det är ju att det här nästa kvartal då jävlar. För att igen, om jag tittar på liksom verkstadsbolagen, de har liksom, titta på de stora på OMXS30. De har ju då den organiska tillväxten på såväl orderingång som försäljning. Inte alla som redovisar orderingång, men har ju gradvis blivit sämre. Och den ligger på, jag tror försäljningen, vad är det, plus 1% organiska tillväxten i orderingången, minus 2%. Book to bill under 1 för i stort samtliga bolag. Och så säger man att men nästa kvartal, nu jäklar. Hur länge kommer marknaden orka vänta? För vi har ju ändå en del bolag i verkstad, Atlas till exempel, som har väldigt hög värdering.
Absolut.
Kanonbolag, ingen snack om det. Mm. Men värderingen är hög. Hur, om man kommer in med, nu kanske man har köpt sig ett kvartal till då med tanke på corona, nu kanske man kan skylla på det, men det känns ju ändå som att men det måste faktiskt vända för att vi faktiskt ska fortsätta behålla med värderingarna. Håller du med om det?
Ja, men absolut. Jag tror att det kommer vara perioder när vi är oroliga för tillväxten. Vi behöver plocka ner kurserna lite grann. Men så länge bubblan består så
nu finns det ingen... Nu sa du bubbla själv.
Ja, men det är en bubbla. Och den är ju på räntemarknaden då. Ja. Och så länge den består så kommer ingenting ändras på aktiemarknaden. Men P-talet kan inte vara 20, men det kommer inte bli 10 heller. Så det kommer ligga och pendla mellan de här då. Det kommer ha några finkvalitetsbolag då, som till exempel Atlas då, som har en väldigt hög lägstanivå då. Sandvik kommer komma dit också efter avknoppningen då, och röra sig uppåt i liksom marginalkedjan och tampas på allvar då med Epiroc då, som är deras jämförelseobjekt nu för tiden då. Så att liksom, så länge den här bubblan på räntemarknaden består, och det förutser jag i alla fall att det kommer pågå under lång tid. Ja. Och en reflektion som man kan ta där, varför det? Ja, om vi tittar på amerikansk data, det är första perioden i modern historia som man ökar budgetunderskottet när man inte har en recession. Man brukar ju spendera när det går dåligt och sen bromsar man i uppgång, men tvärtom. Amerikansk ekonomi går på högvarv och Trump, han öser ur kranen. Han får inte de här dynamiska effekterna som han ville när han blev vald och sa att jo, men om vi sänker skatter och så kommer de här hjulen att klicka i varandra. Det är inga hjul som har klickat i varandra. Det har ju snarare smält med Kina då. Och de amerikanska konsumenterna har per se inte fått det bättre rent inkomstmässigt, utan det är tillgångspriserna som har gått upp då. Fastighetspriser och aktiekurser då. Ingenting annat har blivit bättre. Så att det är klart att från tid till annan så kommer vi vara oroliga. Nej, estimaten kommer inte hålla. Ja, då kommer börsen falla tillbaka. Nu har det gått lite väl starkt kanske. För att man inte har kommit med negativa utsikter. Men när vi närmar oss Q1, då kommer vi få en liten skälvan, tror jag då.
Okej, intressant. Nu har vi ju pratat jättemycket om börsen, men jag har ju ändå ett avsnitt som heter Börsåret 2020, så vi måste ju ändå ta det. Se om vi tar krematur och allting. Och då är frågan, jag vet Micke, du har pratat mycket om det. Det är väl egentligen det Jonas har varit inne också på nu precis, där med ekonomin mot centralbankerna, sentiment, positionering. Det är mycket att hålla reda på, det är många fina ord. Eller hur?
Ja, men det är ju det som styr.
Ja,
och det, vi kommer ju inte ifrån det på något sätt när vi sitter och försöker förutspå framtiden, som av naturliga skäl är ganska svårt. Men visst, nu kommer det här jäkla ordet igen. Nu sa jag något dumt.
Säg det.
Ja, corona. Och stör till det lite grann. Men okej, okay, det är liksom modus operandi för jorden. Det händer alltid någonting som du inte har förutsett.
Ja.
Hur som helst, sista delen av 2019 och nu här början av 2020. Ja, men det börjar plocka upp lite på vissa indikatorer. Visserligen så tyska industriproduktionen bombar ju rätt rejält i morse då. Men det har ändå varit lite gröna skott där från oktober och framåt. Och jag tror inte det blir någon klang- och jubelföreställning 2020 i den globala ekonomin.
Men då är frågan, hur tänker du kring allokering då för 2020 med det vi vet?
Ja, Jonas, och här citerar jag Jonas, bubbla på räntemarknaden, det är ju ett faktum. Och möjligheterna i räntebenet för en tillgångsallokerare, de är ju otroligt magra. Ska du ha någon sorts form av säkra räntor då, alltså statsobligationer och investment grade, det finns ju nästan ingenting eller till och med minus där. Jag tror globalt så är väl, nu har det väl sjunkit tillbaka lite här med att räntorna har sjunkit tillbaka, men någonstans mellan 15-20% av alla obligationer avkastar negativt. Och då får vi den här tina effekten. Och ska du då gå ut på riskskalan på räntesidan, så är det high yield och tillväxtmarknadsobligationer och den typen av tillgångar. Och de är ju ganska kryddiga.
Mm.
Och det gör ju att aktier per default blir alternativet. När du inte kan ha den här stabila inkomstgeneratorn som räntor oftast har varit. Och så länge vi inte ser, och det gör inte jag åtminstone i det korta perspektivet, att det är några riktigt dåliga ekonomiska tider på ingång. Vi har stöd från centralbankerna, vinsterna kanske börjar plocka upp lite grann. Okej, jag ser inte 2019 som någon proxy, eller som någon benchmark för 2020 avkastningsmässigt. Men det är ju svårt att liksom gå in i min värld åtminstone och övervikta räntor i det här läget.
Bra ekonomi, låga räntor, vilket är en fantastisk kombination egentligen.
Mm.
Vilket gör att det är fortfarande aktier som gäller.
Ja, så att vi har en övervikt på aktier, och det innebär ju inte att vi slänger ut allt annat ur portföljerna, men lite högre volym på aktier.
Och Jonas, om man tänker aktiesektorer, hur lägger du dina pengar?
Jag tror fortfarande det är intressant att titta selektivt i verkstadssektorn.
Ja.
Och jag tycker också att bankerna förtjänar en lite renässans.
Många som börjar prata om banker nu.
Har inte andra många gjort det heller?
Nej, men jag pratade med Söderfjäll om det här i onsdags. Han sa att han var med i någon aktietävling med andra förvaltare, sen privat.
Mm.
Alla valde banker i långbenet, men det var ingen som la in det i fonderna.
Nej.
Sina fonder.
Ja, men det är ju karriärval du gör då. Ja. Att, när det väl kommer böter som är betydligt större än vad man kunde föreställa sig, då kommer chefen komma och knacka på axeln.
Just det,
alla de här bankerna, vad tänkte du där? Liksom?
Det är liksom svart, man vill inte sitta med svarta petter.
Nej, precis. Mm. Men om man tittar värderingsmässigt då, som bankerna står och går, så går det jättebra. Och det finns ingen anledning att se någon stor rotation på nedsidan vad gäller utsikterna där.
Så selektivt verkstad, hyggligt positiva banker, då har du ju stora delar av OMXS-strategier där.
Ja.
Så att, vilket per definition innebär att du tror på en bra börs.
Ja, det gör jag. Men sen så tror jag mycket på vinstestimaten. Börsen går i riktning som vinsterna gör. Och får vi inte ett lyft, så kommer vi ha de här skälvande perioderna när vi kommer fundera kring tillväxten och bärkraften. Och behövs det mer stöd, kommer centralbanken att vara redo att göra det. De vill inte ösla krut i onödan. Det måste gå lite dåligt och kännas lite jobbigt innan de kommer till undsättning. Så därför finns det ju liksom en gungfly på nedsidan då. Så att det är svårt att sätta någon hög procentsats på 2020, men om man tar historien som proxy, när börsen har gått liksom 20% och det häradet som vi hade 2019, då brukar efterföljande år ofta vara ett bra plusår och att du brukar ligga någonstans strax över 10%. Så om det är en proxy för liksom historien, ja, då skulle det kunna se bra ut. Men då innebär det en multipel expansion.
Tror ni att det blir mer selektering? För jag upplever, rätta mig om jag fel, 2019 då gick i princip allting bra. Förutom kanske bank och aktier, sektorer som hade exponering, negativ exponering mot hållbarhet. Liksom spel och bankerna gick dåligt. Men defensivt, verkstad, tillväxt, allt gick bra. Nu fick ju Axorika en liten smäll igår, men de har ju nått också, som är liksom någon form av bondproxy, de här två har också gått fantastiskt bra. Vilket gjort att det liksom varit all in på allting. Hur tror ni, ja, hur tror du kommer
det spela? Behöver bli mer selektivt, tänker jag då. Så att om man har stora Sverigefondsinnehav så kanske man kan fundera på att man kan förfina det, kan plocka ut lite grann av det där och göra någonting själv.
Ja.
Då tycker jag definitivt man ska göra det, för att då blir du mer intresserad av ekonomin i allmänhet och det finns alla fördelar med det. Även om du tar mer risk och du tar mer tid för dig så är det värt mödan då. Så i så mått med så tycker jag att börja titta på de selektiva möjligheter som ändå finns då. Banker kan vara intressant, de är väldigt lågt värderade jämfört med europeiska banker. Det finns en uppsida på kanske 30-40% om de ska normaliseras, men vi måste invänta böter och eventuella sanktionsbeslut innan det är helt klart och innan vi ser att fondförvaltarna då, alla Söderfjälls resonemanget där innan de börjar allokera upp motsvarande vikt vad de ligger i index då. Så att det kan bli en bra investering i år.
Okej, intressant. Vi går över till, jag tänkte vi skulle avsluta den här podden med ett par ämnen, ett vardera, och jag tänkte börja i Mickes ringhörna. Och det här är ett annat ämne som jag brukar sky med pesten och prata om, politik. Jag försöker till varje pris undvika, ofantligt trött på politik. Men det har inte med det att göra. För det är ändå så här att med all respekt för den röran vi har i svensk politik, vågar jag påstå, så påverkas ju mer av vad som händer i andra länder.
Oh ja.
Och det är ju så att det är, har väl inte undgått någon att det är presidentval i USA. Och min tes är som den är inför varje presidentval, att det är mycket snack och liten verkstad. Det blir prat om den här sektorn kommer drabbas och vinner den kandidaten så kommer det gå åt helvete och vice versa. Och sen brukar det inte hända så mycket. Kom ihåg Trump, nästan alla, inte alla, sa att vinner Trump då kommer börsen rasa. Och vinner Hillary Clinton, då kommer det gå åt helvete, ursäkta att jag svär i podden, för hälsovårdsaktier och så vidare. Men sen när röken skingras efter någon dag eller två så brukar det inte vara så stor skillnad. Intressant läge nu. Börsen förväntar sig och hoppas, skulle jag våga påstå, att Donald Trump blir återvald.
Ja, åtminstone om du tar den amerikanska sidan.
Ja.
Och det är ju trots allt 53,4%
av globala aktier. Och påverkas mer än vad januariöverenskommelsen.
Ja, det kan man väl säga, åtminstone för tillgångspriserna. Men precis som du säger, politik är i min bok i varje fall väldigt mycket brus. Och just när det gäller det amerikanska presidentvalet så skulle jag vilja modifiera ditt påstående där. För jag skulle säga att det är enormt mycket snack och liten verkstad.
Ja,
och vi kommer att få de här sammanställningarna, presidentcykeln och börscykeln och
absolut,
hur har det gått
bak till. De kommer som brev på posten.
Ja, exakt. Det är ju bak till Wilson liksom, tidigt 1900-tal och så vidare. Och när dammet har lagt sig liksom, så fortsätter ju världen att snurra ändå. Och där tror jag media har en ganska stor påverkan, för att det brus, just politiska brus och vad Trump sa
och
eller
tro gjorde. Och tro mig, journalister älskar att prata om politik.
Ja, jo. Men förutom från liksom ett marknadsperspektiv eller ett tillgångsperspektiv. Och nu visst, vi kan prata hälsovårdssektorn eller vad det nu är, men jag skulle vilja utsträcka det till de flesta olika typer av tillgångar, så har det möjligtvis på kort sikt en liten effekt, men väldigt övergående.
Men det jag kan säga, jag kan förstå på något sätt förvaltares oro för att säga att Bernie Sanders skulle vinna valet, vilket då börsen inte vill, oavsett vad man tycker, han är säkert hur trevlig och bra som helst. Det är ju för att han har till exempel varit väldigt tydlig med att skatterna ska höjas från 21-35%. Då finns det ju faktiskt någonting man kan räkna på. Ja, då blir det, vinstestimaten kommer få sig en enorm törn. Sen kommer han säkert inte få igenom det ändå.
Nej. Nej, det är ju lite den amerikanska konstitutionen, den är ju byggd så att det ska bli låsningar.
Och vi tror liksom att bara för att de säger att de ska göra så blir det så, men det blir ju sällan så.
Ja.
Men den kan jag förstå.
Ja, och jag menar återigen för att titta tillbaka ett decennium, jag menar hur många kriser har vi suttit i sådana här poddar och diskuterat? Det har varit Greklandskris, det har varit Trump, det har varit Brexit, det har varit eurokris.
Brexit har väl alla glömt bort för det här laget?
Ja, nästan. Jag tror i och för sig på en comeback här mot slutet av 2020 för den. Just nu har man sopat den lite under mattan, men... återigen, det har ju varit åtminstone om vi mäter tidningsrubrikerna de senaste tio åren så har ju världen faktiskt varit på väg att gå under åtminstone 22 gånger.
Ja, två gånger i år bara.
Ja, och det har ju inte riktigt, det har ju inte riktigt hänt. Det finns ändå en viss stabilitet i systemet skulle jag vilja säga.
Vi ska följa det då. Sen är väl Jonas, det kanske du har en bra svar på allt. Alla är väldigt positiva till börsen, jag ska inte säga alla. Börsen tror och hoppas att Trump vinner. Men det som kan oroa mig lite grann med den tesen, det är att han får sina sista fyra år och vi vet att en president som sitter sista mandatperioden kan strunta fullkomligt i att bli omvald. Och jag är lite orolig för att han kanske höjer retoriken ännu mer vad gäller handelskonflikt med inte bara Kina utan även Europa, och då blir det ju ett problem för oss.
Ja, absolut. Mm. Och han har inte löst någonting egentligen alls. Ja. Fas 1-avtalet är ju blaha blaha egentligen vad gäller att komma ner i procentnivåer på tariffer och så, utan det är sånt som ska komma sen, och han har ju sagt att han ska betvinga Kina, de ska inte bedriva ett överskott i handeln och Europa gör det också, Japan gör det också, Sverige gör det också, så att det finns ju massor med länder att trycka till här då. Och det är klart att det var ju det han gick på val på. Så att det kommer komma som ett brev på posten efter att han har blivit vald. Det kan man vara helt säker på.
Vi får följa det här. Vi ska följa ut börsperspektiv givetvis, inte något annat. Men det blir ju alltid intressant det där. Vi har en sista spaning här och en sista diskussion. Och det är från dig Jonas. Och det är också lite återkoppling till Hexagon. Men det har med 5G som... Jag upplever det som att det ökar i takt snacket kring 5G.
Absolut.
Inte minst nu i USA och så vidare, det som händer där.
Mm.
Du har en spaning på det här och vilka aktier eller bolag som kan komma att påverkas positivt med den omställning som sker?
Ja, absolut. Två tänker jag på direkt, det är ju förstås Ericsson som har världsledande system som dessutom spekuleras i kommer få amerikanska ägare här om Trump får sin vilja igenom. Och det är klart att med Huawei ner på knäna så kommer det bli två frontskrig och du måste välja ställning, och det här kommer förmodligen mer gynna än missgynna Ericsson. I USA så har det varit en liten väntansperiod. Det är två stora fusioner mellan operatörsbolag och där räknar man med att under andra halvår så skjuter 5G-investeringarna fart ordentligt, och det gäller att vara först här. Det gäller ju att ha ett stabilt system som kunderna kan börja använda, och då menar jag inte dig och mig utan företag som ska använda nätet för att leverera stabila applikationer, självkörande bilar, allting du kan göra, styra saker mekaniskt utan störningar. Då behöver du systemen från Ericsson. Nokia levererar förvisso också väldigt fina system, men lite en annan struktur då. Ett bolag som också jag tänker på, det är Hexatronic då, därför att vad behöver du med 5G? Jo, du behöver förtäta nätet, det vill säga fler sändpunkter.
Mm.
Och för att få till det, då behöver du en massa kabel. Och det är ju precis vad Hexatronic levererar. Så att de kommer ju vara vinnare under den här massiva utbyggnadsperioden. Och det här är ju en marknad som var väl EQT som var inne och investerade i ett väldigt lokalt tyskt bolag i den här svängen. Jag tänkte, varför tittar de inte på lågvärderade Hexatronic istället som har en global närvaro då?
Du tycker den är lågvärderad?
Ja, det tycker jag definitivt. Ja. Då. Särskilt om man tittar på PEG-talet då. PEG-talet genom tillväxttakten med vinst per aktie, så är det grymt lågt värderat då. Men rapporterna har inte riktigt liksom triggat köplustan hos marknaden. Men börjar de få lite svung på affärerna där,
Så men du tror att det här kan ta fart? För det har ju pratats
2020 kommer att bli året för 5G och sen kommer det vara en explosiv utveckling. Och det här kan man läsa mycket mer om på Ericssons hemsida. De har ju en forskningsbutik där som visar lite grann vad är det för drivkrafter, vad är det för konsumenttrender vi kan vänta oss de kommande åren. Konsumenterna är otroligt otåliga och vi kommer bara ta ett exempel. Du kommer ta en smartphone om 10 år, det kommer se ut som något helt annat. Du kanske har ett armband, du drar fram telefonen över skinnet, du kan styra det med blicken och så vidare. Det kommer se helt annorlunda ut om 10 år då. Men Ericsson, vinnarna är ju de här bolagen som kan leverera den här typen av applikationer.
Och Ericsson, Hexatronic är enligt dig lågt värderat. Ericsson är till skillnad mot Hexatronic, skulle jag vilja påstå, väl analyserat, många följare. Hur inprisat är det här i Ericsson?
Jag tycker inte alls det är inprisat, därför vi vet inte hur stort 5G kommer bli. Och det är ingen som vet, utan man värderar Ericsson som man står och går.
Okay.
Och nu har det varit problem med böter och det ena med det femte då, så att vinsten var inte mycket att skryta över. Och liksom man har lite hundhuvud där när man pratar om pressen då, och det tycker jag är onödigt, därför man vill ju lyfta blicken framåt. Och man värderar inte bolaget på 1-2 års sikt utan på nästa kvartalsrapport, och det tycker jag är helt fel.
Och du lovade att få in Hexagon i den här blandningen också. Hur då?
Ja, men Hexagon är ju en ett bolag som tjänar på att det finns stabila nät. De använder ju mycket satelliter och så i sin positioneringsteknologi då. Men ju fler applikationer som bärs av 5G-nät när det är väl stabilt utbyggt, de har produkter för självkörande bilar och alla möjliga applikationer. Mm. Det är klart att ett sånt teknikbolag kommer att gynnas enormt av den typen av utveckling.
Vi sa tidigare att Hexagon har blivit lite av ett Kina-proxy, rätt eller fel, men det är också ett urbaniseringsproxy.
Definitivt är det så. Ja. Och man pratar om smart cities till exempel. Och jag försökte ställa frågan där också, är ni inte hållbarhetsbolag? Ja, på sätt och vis är vi ju det. Men sen kanske vi inte svarar på alla frågor som hållbarhetsanalytikerna kommer med. Men vi menar ju mer på, det är ju leveransen som är viktig. Och där tror jag att man har rätt. Och så är det ju med hållbarhetsanalys, att den är ju fortfarande i sin linda. Man håller på att jobba med koncepten och hur ska man se på det, vilka frågor ska man ställa för företagen, hur ska det appliceras och koppla in i de här Parisavtalet och andra avtal som finns över världen då. Så det är en liten jungfrulig marknad, och där har ju Hexagon kanske inte anammat den första fasen, utan förhoppningsvis i nästa fas när man ser att det faktiskt blir hållbarare samhällen, hållbarare städer, mindre resursförbrukning och så vidare.
Så det är det som förklarar. Hexagon har ju också alltid varit uppfattat som ganska dyrt.
Absolut, hela tiden har den stångats mot riktkursen, och även nu efter rapporten när aktien faktiskt gick väldigt bra så höjde genomsnittet riktkurserna ändå. Ja. Så ja, det upplevs som en dyr aktie.
Men, vad säger du, Micke? Blir du sugen på 5G-trion här?
Ja, det här var mycket ny information, så det är kanske en, möjligen två säkringar som har gått här med smarta städer och alla de här applikationerna om hur ljus framtiden ska bli. Men det är väl spännande, och lite grann som Jonas sa där, vi får väl se hur det går. Jag är ju tillräckligt gammal för att komma ihåg telefoner som hade knappar.
Mm. Det är väl nog alla vi tre.
Ja, exakt.
Jag hade ju röksignaler när jag föddes.
Ja. Ja, vi körde mycket brevduvor när jag växte upp. Sen när den här iPhonen kom, så det var ju liksom, det var ju så här quantum leap på något sätt, en helt ny värld. Och det är ju spännande att se då om de
otroligt
kan återskapa det, för att då finns det nog pengar att tjäna.
Ja, jo, det är klart, men 5G, man märker väl tydligt, tycker jag, att bara det har pratats om det i ett par år sådär, va? 2-3 år säkert. Men jag upplever ändå att sista tiden har det liksom eskalerat, det här intresset. Och snacket kring det.
Vill man veta mer så kan jag varmt rekommendera Ericssons hemsida. Det finns jättemycket material, och de beskriver olika case studies, vad operatörer kan tjäna och så vidare. Och beskriver också de här liksom framtidstrenderna, konsumenttrenderna som de tror på. Och finns mycket att fundera på som investerare där. Så att in och titta på Ericsson.
In och titta på Ericsson. Vilken bra avslutning. Mikael Levin, Jonas och David, tusen tack för att ni kom till denna fredagspodd hos oss på Placera. Vi har suttit i nästan en timme. Nu tar vi helg, tycker jag. Tack alla som har lyssnat. Vi tre tar varsin, vad hade jag? Hallongrotta idag. Du blir väldigt glad när du såg det.
Ja,
du sa till mig, vad var det engelska ordet?
Raspberry Cave.
Det är ett bättre namn.
Icke att förglömma.
Vi tar det nu. Tusen tack för att ni har lyssnat och ha en fantastisk helg.